Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenåldersliv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isaksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också. Hej och välkommen till Urban Paleo-podden. Idag så kommer vi att prata om balans i vardagen och om julen och julstressen och mörkret och om kylan och om hur man ska förhålla sig för att få en bra decembermånad här innan jul.
Och när jag fick den här frågan om balans i vardagen, att liksom hålla en föreläsning om det, så kände jag att det direkt så har varit väldigt aktuellt för mig just senaste året, men även liksom hela nästan mitt vuxna liv så har jag hållit på med och kämpa med just balans i vardagen, med utbrändhet och stress och så överlag. Så det var, kändes jättekul att få liksom sätta ihop en föreläsning om just det här. Och jag kan ju liksom ta lite så här bakgrund. Jag har jobbat i massa olika branscher, men kom in på hälsa för ungefär 14 år sedan. Och det var egentligen av en slump som jag liksom började få upp ögonen för det här med att, liksom, att vi kan göra något själva åt vår hälsa. Det hade förut så var hälsa någonting som hände mig. Det var inte någonting som jag liksom aktivt kunde göra någonting för. Men då så började jag få upp ögonen för att man faktiskt kan påverka sin hälsa själv. Och det här blev liksom ett, man kan säga som ett, min hobby och mitt intresse och min passion, eller liksom något som jag totalt bara nördade ner mig i. Och sen så till slut så blev jag bara tvungen att säga upp mig från mitt jobb och starta företag och liksom hjälpa andra och dela med mig av allting, för att jag liksom tycker att det är så himla himla roligt med allt som man kan göra med liksom sig, ja, med sin kropp och med sin knopp egentligen. För att balansen handlar ju liksom inte bara om kroppen eller bara om knoppen, utan det handlar ju liksom om att få till helheten. Allting hänger ihop och det gäller att se till att få den här balansen där, så att man inte gör någonting för mycket eller gör någonting för lite. Och det här är något som jag då jobbar med dagligen. Och Mårten Nylén, jag vet inte om ni vet vem det är, han har varit med på Biggest Loser och lite TV, smått kändis. Han har en jättebra liknelse med ett bord som jag härmar. Och det här bordet då, om man tänker på sin hälsa som ett bord, så står det på fyra ben. Och de här fyra benen kan man då tänka att ett är kost, ett är rörelse, ett är tankar och känslor och ett är sömn och återhämtning. Och om man får lite obalans på de här olika, då blir liksom bordet så att det haltar. Så att man liksom behöver se över liksom allihopa. Och det här tror jag har varit liksom min stora utmaning, att få till just den här balansen mellan allting. Jag har inte haft något problem med att äta bra, röra mig eller liksom sådär. Men just de här andra bitarna med, ja, med tankar och känslor och sömn och återhämtning, de har liksom haltat för min del. Och jag tror att det är någonting som är väldigt, väldigt vanligt för de allra flesta. Liksom, att man kanske sköter sig jättebra. Man liksom tycker att jag äter jättebra och jag rör på mig jättebra och jag gör allting rätt. Och ändå så mår jag inte bra. Och att det då finns de här andra bitarna som man också behöver se över. Så den här föreläsningen kommer handla lite om hur man får balans med de här olika bitarna. Vad man kan tänka på och lite så här tips och tricks i vardagen för att få till det här. Och sen ska jag försöka att också liksom anpassa det till att det faktiskt är inför julen nu. För att det är ju en extremt stressig period, tror jag, både för er och för alla. Där när alla försöker liksom boka in det sista, så att man har jättemycket på jobbet precis innan jul för att alla ska hinna med och fixa, få in den sista behandlingen innan julen. Liksom. Plus att man har allting annat med julen som ska fixas, och det är mat och det är presenter och julklappar och det är liksom julbord och adventsfikor och ja, det finns ju så mycket som ska fixas här innan jul. Och det är ju så lätt att bli alldeles överväldigad av det här och bara känna att nej men, jag orkar inte mer den här julen. Jag har hört det så många gånger nu redan att liksom, tiden går alldeles för fort och det är redan snart tredje advent och man har inte hunnit göra någonting alls. Så det här bordet med balans med alla delar, det är någonting som jag tänker att man kan ha med sig i livet överlag. Det är inte bara nu innan jul, utan alltid att liksom känna efter. Har jag balans med alla mina fyra ben på mitt bord? Eller är det någon som haltar? Sover jag dåligt? Ja, men då är det ju det benet som gör att det inte blir balans. Eller om jag inte rör på mig alls, ja, men då är det det. Eller om jag äter dåligt, då är det det som blir problemet. Så det gäller att få den här balansen på sina bordsben. Och det första benet då som jag tänkte prata om, det är kost. Och kosten är ju liksom, det var det jag kom in på först när jag började med hälsa. Det var liksom att förstå att vad jag äter påverkar min kropp. Inte bara det att det jag äter gör att jag går upp i vikt eller ner i vikt, utan också att det påverkar allting annat. Det påverkar hur mycket smärta jag känner, det påverkar hur mycket energi jag har, det påverkar hur min mage fungerar, om jag har liksom huvudvärk och allt sånt påverkas av maten som vi äter. Och det här var från början så tänkte jag att liksom på det viset som jag började äta då och som funkade jättebra för mig, så att jag liksom fick en sån här, jag blev jättejobbig helt enkelt. Jag sprang omkring och ville att alla andra skulle förstå att det här var den allra bästa kosten och alla skulle äta som jag. Men ju mer jag jobbar med det här så förstår jag att liksom, det här är så oerhört individuellt. Vad som passar, den ena passar inte alls för den andra. Och liksom, vi har alla våra egna ryggsäckar där vi har våra egna obalanser och där vi har liksom alla våra egna brister eller överskott och så. Och det behöver man ha i åtanke när man liksom väljer sin kost. Att bara för att någon annan äter på ett visst sätt och har fått jättefina resultat av det, precis som har samma problematik som du, så behöver det inte betyda att det kommer att passa för dig. Men någonting som jag har märkt att alla faktiskt mår bättre av, det är när man tänker näring. Om man fokuserar på näring i maten, då passar maten alla. Då är det liksom, då får man det som just jag behöver. Och att fokusera på näring, det betyder ju då att man väljer bort förstås mat som inte innehåller näring. Det finns ju väldigt mycket mat som vi äter väldigt, väldigt mycket av som inte innehåller något annat än energi. Och energi är också viktigt, men jag skulle säga att det är ju bättre då för våra kroppar och för liksom, ifall man ska orka nu till exempel innan jul, om vi liksom ska sitta och äta bara pasta och pesto varje dag eller liksom snabbmakaroner och sånt, så kommer vi inte orka på samma sätt som ifall vi äter näringstät mat som är liksom, då tänker jag riktig mat och tänker jag liksom sånt som är naturligt, som finns liksom naturligt i naturen. Djur och grönsaker, frukt, bär, sånt. Och här tänker jag också att liksom hur kosten påverkar oss, att det också blir, det är många som går omkring till exempel med hjärndimma och med liksom dåligt fokus, energitrött och trötthet och svårt att koncentrera sig och så. Och det är också sånt som man kanske inte förknippar direkt med kosten, med vad man äter. Men här är det jätteviktigt att man faktiskt ser till att man får i sig. Man behöver ju inte vara så att man aldrig äter någonting som är onyttigt, förstås inte. Men att man ser till att man får i sig en lagom procent av det som är nyttigt eller onyttigt. Och onyttigt, då menar jag då alltså mat som inte har någon näring i sig. Och här brukar jag då tänka att man kanske på något sätt kan ha någon liten, tänka att man har någon liten ratio, att man äter liksom varje dag så äter jag så att jag får i mig all näring jag behöver. Men att man kanske också då väljer hur mycket annat man också kan äta. Och särskilt nu då när det är snart jul, så är det ju liksom utbudet av julgodis och allt sånt där. Det är ju jättemycket som är så himla gott. Och det kanske inte spelar jättestor roll vad man äter. Här har jag skrivit mellan jul och nyår. Utan det viktiga är ju vad man äter mellan nyår och jul. Så att man liksom inte heller blir i någon... Jag tror att det finns en stor fara att bli alldeles för strikt och att inte unna sig någonting för att man liksom går åt andra hållet. Och där är jag väldigt ofta åt det hållet. Så det är någonting, och jag märker det också ofta hos mina kunder som är sådana som har testat allt och som har gjort allting. Att det liksom blir att det går överstyr istället. Att man blir för strikt och man blir för liksom kostmedveten och att det inte heller är sunt, utan att man hittar en balans i vad man ska äta, hur man ska äta och så. Och sen så är det ju det här också att är man sjuk så kan man med kosten äta sig frisk. Likväl som man också kan äta sig sjuk. Så att har man en problematik med någonting så kan man absolut få till det genom att välja rätt kost. Och vad som är rätt kost där kan ju vara helt olika saker för olika människor. Och med kosten då, lite som jag har skrivit människan på sol där, om ni ser. Jag tänker att när vi går på sol så har vi massor med djur. Och vi skulle aldrig drömma om att ge pingvinerna liksom hallonbåtar eller ge isbjörnarna glass och sådär. Det är sånt som det är helt naturligt för oss att vi inte ger djur mat som inte de är avsatta för att äta. Men vi är människor och vi är också djur. Även fast vi klarar av att äta väldigt många saker. Men oss ger vi. Vi ger liksom våra barn kan vi ge hallonbåtar och glass. Fastän vi egentligen inte är avsedda att äta det. Så det här är någonting som jag tänker att vi ska ha med oss i åtanke. Att liksom, är det här naturligt för människan att äta när vi väljer vår mat? Så det var lite tankar om det första benet här på vårt bord. Om hur man ska tänka för att ha det i balans. Nästa bordsben heter rörelse. Och jag har medvetet skrivit rörelse och inte träning. För jag tror att det viktiga här är just rörelse. Att det liksom inte är att träna. Och rörelse menar jag då förstås. Det kan ju vara, en rörelse behöver inte vara en stor yvig sak. Utan en rörelse kan vara till exempel att ha en bra hållning. Oerhört viktigt för kroppen att vi tänker på hållningen. Och det här är också någonting som jag förstås själv har kämpat med väldigt mycket. Att komma ihåg att sträcka på sig, att liksom inte krypa ihop. Min naturliga hållning är kanske att dra fram axlarna, kuta med ryggen, fram med huvudet gärna. Liksom, som en liten räddande sköld, eller skyddande sköld, ska jag säga. Men det påverkar ju cirkulationen, det påverkar hela kroppen ända ner i fötterna och gör att jag får obalanser i kroppen av bara en sån sak som att jag inte har en bra hållning. Så här är någonting som jag tycker att liksom alla borde se över. Vad har jag för hållning egentligen? Hur liksom kan jag rätta på den? Och sen har vi också ställning har jag skrivit där. Och där är det till exempel arbetsställningar. Och jag vet att ni jobbar ju kanske inte alltid i de mest ergonomiska ställningarna. I vilket kontorsarbete som helst så är det precis samma sak. Man sitter alltid med armarna framför kroppen. Har en monotont statisk ställning hela tiden. Och det här skadar ju förstås också kroppen. Det blir ju liksom spänningar i både rygg och nacke och axlar. För att man liksom har bara den här felställningen med kroppen. Så hur gör man då för att liksom få... Jo men förstås, man måste ta pauser hela tiden. Och försöka få till naturliga rörelser. Och med naturliga rörelser så finns det ju saker som vi gör som vi till exempel tycker är helt fantastiskt, som att cykla. Det är ju någonting som är alla cyklar. I Sverige så cyklar faktiskt varenda människa. Och att cykla är inte naturligt för våra kroppar. Så vi sitter och så sitter vi lite lätt framåtlutade. Vi har allting på axlarna och på händerna. Och vi får en vinkel på höftböjaren som inte är naturlig för oss att ha under så lång tid som vi oftast då cyklar. Så att man får tänka på det, att man liksom försöker att göra naturliga rörelser som att gå och springa. Men också att liksom göra motrörelser mot de här som man gör hela tiden. Så om man sitter hela tiden och är framåtböjd och liksom jobbar med kroppen, att man då försöker att istället dra bak axlarna, räta ut höftböjaren, kanske liksom stretcha lite och så. Och även försöka göra så mycket naturliga rörelser som finns i övrigt. Få igång cirkulationen och bara liksom försöka att se till att man bibehåller sin rörlighet så att man inte fastnar och blir stel och att man sen till slut kommer att få liksom krämpor av det. Och vardagsmotion har jag skrivit där då. Och där här tänker jag att liksom det är bättre att man rör på sig, går en promenad, går ut med hunden eller cyklar till jobbet. Och även fast det kanske inte är naturligt så är det bättre att cykla än att inte röra sig alls då. Och att man liksom får till dem varje dag är bättre än att man går och tränar på gymmet en gång i veckan. Det gör ju större, har större påverkan på kroppen. Det är även fast man gör bara lite varje dag. Än ifall man gör mycket en dag. Så där tänker jag att rörelse, för att få balans i det benet på det här bordet. Så behöver vi liksom få till varje dag någon liten grej. Helst flera gånger om dagen. Vi går vidare till nästa bord. Bordsben. Tankar och känslor. Och här kommer vi då in på stress. Och stress är ju då, det är egentligen bara tankar och känslor. Det är liksom det som är stress överlag. Och det här är ju någonting som är stress. När vi får stressreaktioner i kroppen så är det som tar över. Det spelar liksom ingen roll hur bra vi har ätit och hur mycket vi har tränat. Ifall vi är stressade så kommer vi inte kunna tillgodogöra oss träningen eller näringen. Utan vi behöver liksom fokusera på stressen först, alltid. Och stress kan vara så himla mycket olika saker. Det finns ju också fysisk stress. Kroppen får ju en stressreaktion också. Till exempel av mat som man äter eller av... avgaser och av sådana saker kan vi också få liksom en stressreaktion i kroppen. Men just här så tänker jag mig stress då som när vi blir påverkade av människor runt omkring oss eller av jobbet, av familjen, av liksom att det är för mycket att göra till exempel, eller att vi inte trivs med det vi gör, eller att man känner att man inte har kontroll över det man gör. Allt det här blir ju en stressreaktion då i kroppen, och någonting som är oerhört viktigt att ta tag i tid innan det hinner gå för långt. Och olika sätt då att liksom bearbeta sina tankar och känslor. Och det här är nu en tanke. När du har tänkt den så blir det en reaktion i kroppen. Jag vet inte om ni tänker till exempel på en bulle. Kan man tänka sig, åh, det här är en jättegod kanelbulle och den är så nybakt och den doftar jättegott och den är så mjuk och så är det liksom gegga i mitten och sådär. Så börjar ju en salivavsöndring till slut bara av att tänka på den här bullen. Och det är lite det som händer med våra tankar i kroppen. De liksom blir någonting, och till slut så blir även känslor. Känslor kan ju komma utan att gå igenom tankarna. Oftast har man ju en tanke först och sen kommer känslan. Men ibland kan man bara få en känsla utan att man liksom medvetet har tänkt tanken. Och det är precis samma sak. Det sker en kemisk reaktion i kroppen. Och de här kemiska reaktionerna, de påverkar oss och hälsan. Och därför så är det någonting som jag jobbar oerhört mycket med, både med mig själv och med mina kunder, är att få ordning på vad är det vi tänker egentligen och vad är det vi känner och går det att påverka. Och det gör det. Och jag har skrivit här acceptans och förlåtelse. Det här är viktiga delar för att liksom vi ska bli av med. Det finns ju också förstås positiva tankar och känslor som gör att vi liksom får positiva reaktioner i kroppen, som gör att vi läker, som gör att vi får energi, som gör att vi liksom mår bra. Och det jag tänker här är ju de som är tvärt emot. De som gör att vi inte mår bra. De som gör att vi liksom, ja, men ilska, bitterhet till exempel. Men även sådana som sorg och att vara ledsen och så, som gör känslor som vi känner, för det är naturligt att göra. Men när det blir för mycket ältande i de här, så blir det en reaktion i kroppen som kan vara farlig i slutändan, för att vi aldrig liksom får ett, vi får aldrig en paus från dem. Och acceptans är någonting som jag jobbar med både själv och även med andra, att försöka att se situationen som den är. Att nu då till exempel innan jul och man inte har tid att köpa alla julklappar och man har kanske inte pengar att köpa julklapparna för, eller man har ingen att fira julen med, eller man behöver vara ensam. Det kan vara massor med olika situationer som kan vara inför jul som gör att man inte mår bra, att man känner och tänker saker som är negativa för kroppen. Och här att jobba då med någon slags acceptans av det här, det kan ju vara både frustrerande och utmanande att liksom att ens behöva tänka att man ska behöva göra något sånt. Men för sin egen skull så är det ju alltid bättre att acceptera det som är. Och att förstås försöka göra någonting åt det om det går. Att liksom försöka förändra situationen. Eller att kanske bara göra någonting helt annat. Att liksom lämna. Det är lite de som att acceptera, förändra eller lämna. Och att då försöka få den här julen då att ändå acceptera det som kommer att bli. Det får bli som det blir. Och jag tror att det här är någonting som väldigt många som lider av depressioner till exempel och så, skulle må bra av att jobba mer aktivt med liksom acceptans. Och även när jag skrivit där förlåtelse, och det här tror jag också är någonting som är något som väldigt många inte riktigt jobbar aktivt med att förlåta. Det kan ju vara vad som helst som behövs förlåtas. Det kan ju vara någonting som ligger långt bak i barndomen eller någonting, att man liksom alltid inför jul får dåliga känslor därför att man har haft dåliga jular som barn, eller att det kan vara att man har ja, nu kommer jag inte på någonting bara för det, men det kan vara någonting nu att någon har lovat att de skulle göra någonting och så har de inte gjort det, och så går man och ältar det här till exempel. Så det kan vara vad som helst som egentligen som påverkar oss och som vi går och grämer oss för och liksom är irriterade över. Här är det också jätteviktigt att, liksom, att aktivt förlåta. Att gå igenom allt det här. Vad är det som jag har med mig i min ryggsäck, och vad är det som kommer till mig nu som förstör för mig? Och därmed också skapa de här reaktionerna i kroppen som påverkar hälsan. Så där har vi också en del i den här bordsbenet tankar och känslor som jag tror att många skulle må väldigt bra av att göra ett aktivt jobb med. Och det andra då som är som kan, man kan göra som ger ett positivt, det är till exempel tacksamhet. Och att träna på att känna tacksamhet, det är ju någonting som det finns jättemycket forskning på det här. Det är oerhört intressant. Men det är många som, och de kommer alltid fram till samma saker, och det är att det minskar depressioner, det minskar stress, det förbättrar sömnen. Det finns så många hälsofördelar av att bara aktivt jobba med tacksamhet. Och tacksamhet kan ju vara, ja, det kan ju vara någonting som man känner att, ah, men, åh, tack, jag fick någonting fint. Tacksamhet så. Men det kan ju också bara vara tacksamhet för att man finns. För att jag fick leva den här dagen också, eller något sånt. Och det sista jag skrivit där, det är ta ansvar. Att ta ansvar är någonting som har varit väldigt omvälvande för mig själv. När jag insåg att jag själv hade ansvar både för min egen hälsa och även för min egen lycka. Att det är liksom, det är ingen annan som är ansvarig för att jag ska ha det bra, utan det är jag som har det 100%. Och det här var någonting som, det var någon som sa det till mig, att du är 100% ansvarig för din lycka, eller jag kommer inte ihåg vad det var som det var just nu. Och jag tyckte, nej, men nej, vänta, det finns ju den där, de måste ju också vara ansvariga, och den där som lever med mig, det måste ju också vara liksom, vi gör väl det här tillsammans, det är väl 50-50. Men sen så insåg jag att nej, men de har ju ansvar för sig och jag har ju ansvar för mig. Så att det är ju jag som måste ta ansvar för att det här blir så bra som möjligt för mig och för, såklart för dem runt omkring mig. Men de har ju också sitt eget ansvar för sig själva. Så att ta ansvar för vad du tänker och vad du känner, det är också jätte, jätte hälsosamt. Nästa ben på bordet är sömn och återhämtning. Och här har jag en liten, där det kanske bara jag som tycker att det är så, men jag tycker att det känns som att det i samhället är lite fint att sova lite. Det är liksom lite fint att gå och lägga sig sent och att gå upp tidigt, och att det liksom är, då är man liksom duktig ifall man inte sover så mycket. Och det här känns ju som att det är ju helt bort i tok. Det är ju precis tvärtom. Det bästa vore ju ifall vi alla kunde ha sovmorgon varje morgon och gå och lägga oss tidigt varje kväll, så att man liksom verkligen fick sova ut och fick vakna själv utan väckarklocka och ja, men gå och lägga sig när man är trött. Inte behöva liksom, ja, men tömma diskmaskinen och hänga tvätten och packa matlådor och liksom göra allt det andra när man egentligen är dödstrött. Och här så är det ju jätteviktigt med sömnhygien, med att liksom göra de bästa förutsättningarna för sig själv för att kunna sova ordentligt. Att, ja, det finns jättemånga olika parametrar, jag tror jag kommer prata om dem lite längre fram, men att faktiskt se till att man sover gott är inte bara att gå och lägga sig, utan det är ju någonting som man behöver liksom jobba med ordentligt för att det ska bli tillräckligt många timmar djupsömn och det ska bli tillräckligt många timmar remsömn och man ska få tillräckligt många timmar totalt med sömn och det måste vara liksom god kvalitet och sådär. Och bara att tänka på hur det här med sömnen och allt brukar ju kunna bli en stress för de som inte kan sova. Jag vet att när jag har behövt somna och legat och tittat på klockan och tänkt, ja, nu måste jag gå upp om 3 timmar och 32 minuter. Nu måste jag gå upp om 3 timmar och 31 minuter. Och bara det där ger ju en oerhörd stress. Och stress, som jag redan har sagt, men det påverkar ju verkligen allting. Och särskilt sömnen. Så är man stressad så spelar det ingen roll ifall du sover 10 timmar. Du kommer inte få den sömnen som du behöver i alla fall. Utan det kommer vara en sömn som inte är av tillräckligt bra kvalitet helt enkelt. Och här har vi också då återhämtning. Det är inte bara sömn utan även återhämtning. Återhämtning kan ju vara att sova. Men det kan ju också finnas annan återhämtning som man kan få under dagen. Som gör att man kanske inte behöver ha så många timmar sömn. För att man hinner liksom, eller lyckas, ska jag säga, återhämta sig ändå under dagen. Och det behöver ju absolut inte vara med en powernap eller så. Utan det kan vara bara att man kanske, ja, vad man nu har för att återhämta sig. Men det finns många, massor med olika saker som man kan göra för att lyckas varva ner och att liksom vila hjärnan ordentligt. Och jag tycker att det viktiga här är ju att man planerar in det här. Att man gör en plan så att man liksom ser till att man får den sömnen som man behöver. Och här har vi ju lite de här, men det är uppesitta kväll innan julafton och det är ja, men julfester och julbord och allt möjligt här innan jul. Som kanske gör att vi redan är liksom lite på sömnbristnivå redan innan liksom julen kommer under hela december månad. Så här är det ju extra viktigt då att man faktiskt ser till att man får in återhämtning. Även fast man kanske inte får in sömnen. Men att man åtminstone får in vilan i vardagen. För att sover man inte, ja, då funkar inte heller någonting annat. Allting påverkar ju varandra. Så att om du inte sover ordentligt, då kan du inte ta upp näringen i maten. Du kan inte tillgodogöra dig i träningen. Och ja, du kommer att bli stressad bara av att inte ha sovit. Det också ger stressreaktioner i kroppen. Ja, så då kommer vi här nu till den här goda julen som vi ska ha. Det finns en stor fara med just november, december månad. Och det här att det blir kallare, det blir mörkare och vi blir liksom mer deppiga eller nere eller vad man ska säga. För att bara det är en sån tid på året och vi bor för långt norrupp för att hinna se solen och ljuset och så som vi behöver. Och så dessutom så kommer det lite julstress på det här. Och det är klart att det är supermysigt med julen och det är supermysigt med december. Men man tänder alla ljus och man liksom gör allt det här. Men det kan vara svårt att se den här liksom, det mysiga ifall man går in i den här julstressen och bara känner allting som man måste göra, allting som man borde redan ha gjort. Och ja, man ska lägga in sillen och man ska rulla köttbullarna och man ska liksom slå in julklapparna och man måste hinna göra allting. Det blir så väldigt många moment Och om man dessutom har mycket att göra på jobbet eller något annat, det kanske är något i familjen som behövs fixas eller någonting som är en extra liksom pålägg på det här, så kan det bli ett väldigt, väldigt ohälsosamt liv under just december månad. Och det finns någonting som är att på juldagen, så just juldagen, så är det väldigt många som får ryggskott. Och det här är så himla intressant. Men min teori då är att det är för att vi går och stressar så himla mycket under hela december månad. Så att sen när julafton är över, då är liksom kroppen färdig. Då kan vi slappna av. Och då kommer det här ryggskottet då, som ett brev på posten. Som att okej, nu kan du inte röra dig längre. Nu måste du vila. Och det här är också ganska vanligt med, ja men till exempel när man går i pension, så kan det vara också någonting att man liksom jobbar så himla mycket och sen så när man väl går i pension så händer någonting med kroppen, för att man liksom helt plötsligt varvar ner och vilar. Och då så blir det som att nu klarar inte kroppen av det här längre. Och varför blir alla sjuka i februari? Ja, men det är ungefär samma sak. Fast då är det kanske inte så mycket stressen, utan då är det allt vårt osunda liv som vi har i december. När vi liksom äter julgodis och pepparkakor och lussekatter. Och liksom lever stressigt och inte sover tillräckligt. Och kanske inte rör på oss heller särskilt mycket. Så immunförsvaret nöts ner sakta men säkert, och i februari så är det kört, då kommer alla virus och bakterier, och då så åker man på de här sjukdomen då, ifall man inte har ett tillräckligt bra immunförsvar. Har man ett bra immunförsvar så brukar man ju kunna stå emot de allra flesta virusar och så ändå. Men har man liksom inte skött sig ordentligt och inte liksom tagit hand om sig, så är det väldigt lätt att man blir sjuk just i februari efter den här liksom julståhejet som har varit. Så nu tänkte jag gå in lite mera på vad man kan göra istället då inför jul. Och vad det gäller maten, så tänker jag att här så har vi ju väldigt bra julbord egentligen. Eller alla våra smörgåsbord i Sverige är ju väldigt bra. Det är ju mycket riktig mat på dem. Det är mycket kött i olika former och fisk och lax och sånt. Och så är det mycket grönsaker. Och det är ju helt enkelt, det är mycket näring. Och det är ju bra för oss. Sen finns det ju mycket på julbordet som kanske inte är så himla nyttigt också. Som man då kanske kan tänka att man inte behöver äta så mycket av. Så där tänker jag att liksom, det finns ingen eget värde i att vara jättestrikt. Och heller inte ett eget värde i att vara alltför liberal och tillåta sig att äta allting hela tiden. Utan att man hittar balansen där går man på ett julbord under hela december, då kanske man kan få äta precis vad som helst. Då spelar det kanske inte så stor roll. Men om man hela tiden äter julmat flera gånger i veckan och hela tiden äter de här godisarna och pepparkakor och lussekatter och allt sånt, då kommer ju det att sätta sig på hälsan på många olika sätt. Även fast man kanske inte går upp i vikt, så spelar det ingen roll. Någonstans i kroppen kommer det här att påverka. Så jag tänker att man tänker smak. Man äter det man tycker är jättegott förstås. Oavsett hur onyttigt eller hur liksom det än är. Förutsatt att man inte äter det hela tiden. Och sen så tänker man näring. Och så länge man tänker näring så spelar det inte så stor roll. För att man äter lite för mycket det är såklart också kan bli en stress för kroppen, men det är ju inte någonting som gör dig sjuk i längden. Utan då är det ju mer att man äter saker som inte är bra för kroppen. Saker som vi inte skulle ge på ett sol till en människa till exempel. Och sen så att vi tänker när, jag har redan nämnt det lite grann, att vi behöver ju inte äta alltid. Utan det är liksom, man kanske kan tänka sig redan innan, planera innan. Ja, men jag ska på de här festligheterna. Det är helt okej att äta kakor och bullar och allting på varje advent. På varje söndag innan jul eller och på julborden och det här och det här. Men jag kanske inte behöver äta det en helt vanlig måndag. Och sen också det här att man har olika, jag vet att det är många som kanske ställer fram en burk med pepparkakor på sin arbetsplats och så liksom går man och äter där lite till höger och vänster utan att liksom tänka på det. Att man där kanske kan tänka, ja men vänta, jag ska inte äta det här till vardags. Då ska jag kanske inte äta det. Då kan kunderna få äta pepparkakorna på jobbet, men jag behöver inte äta dem. Och sen också hur. För min del så är det så att jag har någon form av ätstörning i sockerträsket som jag inte kan riktigt kontrollera. Så jag har jättesvårt att bara ta en pepparkaka eller att bara äta en polkagris eller bara liksom ta en chokladbit. Utan har jag ätit en, då vill jag gärna äta upp allihopa. Eller ja. Och gärna inte bara allihopa där, utan då kan jag även fortsätta på allting annat som också är gott på åsätt på det här liksom godisbordet. Så där kan man också tänka lite att hur ska jag liksom äta, att man verkligen väljer ut någonting och njuter av det ordentligt istället för att då göra som jag, att bara liksom vräka i sig det som man inte egentligen mår så himla bra av i längden. Man kan också göra alternativ. Det finns ju många som liksom gör sockerfria varianter. Det är ju inte lika gott tycker jag, men det funkar absolut. Ifall det är så att man behöver äta någonting ofta till exempel. Eller ifall det är så att man är känslig för olika saker, så finns det alltid liksom alternativ man kan göra som är lite hälsosammare. Och jag tänker att med kosten så är det också väldigt mycket som är individuellt och vad som liksom funkar för den ena eller den andra. Vissa kanske behöver vara jätte noggranna med vad de väljer för att man mår dåligt och blir sjuk. Medan andra kanske klarar sig väldigt, väldigt bra med att äta i stort sett nästan vad som helst. Rörelse då. Här så tänker jag ju då den här vardagsmotionen som jag pratade om. Att det är ju det som är det allra, allra viktigaste. Det är att vi rör på oss varje dag. Och här skulle jag vilja att ni liksom tänker till och ser liksom vad har jag för vardagsmotion? Och är det någonting är det tillräckligt? Är det någonting jag kan göra mer av? Och här tänker jag att det är väldigt viktigt att man liksom ser till att ha en vardagsmotion som påverkar hela kroppen. Att gå promenader är absolut jättebra. Men vad händer liksom med dina axlar och vad händer med dina armar? Får de tillräckligt med rörelse i en vanlig promenad? Och absolut, man kanske springer eller liksom gör någonting annat. Och det är också superbra, för att få upp flåset är ju väldigt, väldigt hälsosamt. Det är någonting som jag tror att verkligen våra, kanske inte att få upp flåset och det att det inte påverkar så mycket vikten. Utan om man liksom tänker att man inte vill gå upp i vikt över jul, då spelar det ingen roll hur mycket du springer. Det är liksom vad du äter som spelar roll för din vikt. Men för hjärnan till exempel, att liksom hålla fokus, att kunna liksom, att få energi och så är det ju jätteviktigt att röra sig i en sån takt så att man blir andfådd. Så att det är också förstås väldigt, väldigt bra. Jag har det med i vardagsmotion, men jag har inte satt in träning. Jag tänker att du behöver inte bara träning som gör att du får upp flåset. Men självklart så är det ju jättebra att träna också. Och att byta ställning. Här tänker jag att om man har till exempel kunder då, som man sitter och jobbar med på i en viss ställning. Att man tar pauser. Att man liksom tar, sträcker på sig, rör på sig. Att man liksom byter, kanske sitter med fötterna på ett sätt. Och sen så kanske man ändrar det lite grann. Så man får en annan vinkel på höftböjaren. Att man liksom, om man har en höj- och sänkbar stol, att man liksom använder det. Så att man liksom får jobba i olika lägen med kroppen. Och sen också även i vardagen, för det är ju inte bara i arbetsställningen som där, utan det är ju också när vi hamnar ju lätt i precis samma ställning. När vi sitter vid datorn, vi sitter vid matbordet, vi sitter framför tvn, vi kör bil. Det är precis samma ställning hela tiden. Att man tänker på det, att man liksom försöker verkligen byta och göra någonting annat med kroppen så att den får till den här rörligheten. Det är jätteviktigt, inte bara för muskler och cirkulationen utan också liksom för våra kotor och skelettdelar och leder. Att det förekommer rörelse att det liksom, och inte bara samma rörelse utan att det är liksom rörelse åt alla håll och vinklar. Så det blir ett flöde däremellan. Det gör att vi håller oss friska och får mindre smärta i längden. Och cirkulation är ju, ja, det är det som är hälsa egentligen. Det är att vi har cirkulation i kroppen. Så det är ju superviktigt. Där kan man ju även ta liksom hjälp av att gå på massage till exempel. Eller massera sig själv. Liksom. Det får ju också till en cirkulation. Men att man får till det här genom rörelse är ju väldigt, väldigt bra för kroppen, för musklerna, för lederna att liksom se till att man verkligen smörjer sig själv, att man liksom blir smord av den här cirkulationen. Så det är någonting som jag verkligen skulle vilja att alla tar med sig från det här tänk cirkulation. Tänk liksom hur, om jag har suttit så här nu efter den här det här föreläsningen här, vad behöver jag ändra på då? Om man har suttit liksom, ja, vi behöver sträcka ut höftböjaren efter det. Vi behöver kanske sträcka ut axlarna bakåt. Få bak huvudet, kanske sträcka ut halsen. Behöver göra liksom de här för att få igång cirkulationen i kroppen. Och ta alla tillfällen. Det är liksom, det kan vara Att göra när man står och borstar tänderna. Men se till då att du liksom får en hållning. Att du liksom får till dina, ja, men kanske vifta på tårna, vifta på fingrarna. Liksom rör på handlederna, vicka på huvudet. När man står och diskar, eller det gör man kanske inte, man är en diskmaskin. Men när man, ja, vad man än gör. Det kan vara till exempel att man tänker att ja, men varje gång jag går genom en dörr så ska jag liksom sträcka upp armarna och försöka ta på dörrkarmens ovansida. Vad det nu heter. Ovanpå dörren. Så att man liksom får igång där någonting som man kanske inte brukar göra så ofta annars. För att man kanske inte sträcker armarna rakt upp ovanför huvudet särskilt ofta. Eller man kan tänka att man ska ner och nudda tröskeln med båda händerna. Så att man liksom kommer ner och får, ja, men upp och ner åt sidorna. Ta alla tillfällen. Hitta på grejer där du tvingar dig själv att röra dig på sätt som du inte brukar röra dig på. Och tankar och känslor. Det här är ju den svåra biten. Tycker jag själv i alla fall. Och det är då. Släpp det här med julen. släpp alla måsten och borden. Det blir jul ändå. Det är liksom, det finns ingenting som är viktigare än att du mår bra. Och det här är, tycker jag, jättesvårt själv. Med liksom, för att man har någon bild över om hur julen ska se ut. Och om det inte blir som det alltid har blivit, så blir det ingen riktig jul. Och traditioner, och det ska liksom vara. Men hinner man inte så hinner man inte. Och orkar man inte så orkar man inte. Och då blir det faktiskt jul ändå. Så där kan man ju tänka lite så här på, ah, men jag har alla de här. Lista upp, vad har jag för måsten och vad har jag för borden? Och vilka av dem kan jag liksom lägga till prio ö? Vilka behöver jag verkligen inte göra? Vilka är det som jag kan lägga bort? Eller vilka kan jag stryka helt? Eller behöver jag lägga in sillen själv? Jag kanske kan köpa färdig. Eller gör livet lättare för dig själv på alla sätt och vis. Och sen någonting annat här är ju att ha fokus på en sak i taget. Vi kan egentligen bara ha fokus på en sak i taget. Det här med att liksom vi kvinnor kan göra flera saker samtidigt, det stämmer inte. Vi kan växla väldigt, väldigt snabbt mellan olika fokus. Men åt gången så är det bara en enda sak som vi kan göra. Och då kan det vara bra att faktiskt bara göra den saken. Att inte liksom göra tusen andra saker samtidigt. För det blir ju, ja, det blir dels så är det mysigare ifall man kan sitta och bara slå in julklappar. Och så ägnar man sig åt att bara slå in julklappar. Och inte behöver göra tusen andra saker samtidigt. Men det kan ju också vara att man behöver liksom avsätta tid. Faktiskt planera för det här och avsätta tid. För okej, nu ska jag den här tiden så ska jag ägna mig åt det här. Och då sätter liksom nästan som att sätta en klocka på att ja, nu är jag klar. Och då kan jag fokusera på nästa sak istället. Det är så mycket mer hälsosammare än att göra allting samtidigt. Det är dock väldigt, väldigt svårt. För jag vet själv att den 23, då står jag och lagar 1000 maträtter samtidigt. Som jag försöker att hinna med när jag uppesittar kvällen, bingolotto. Och liksom, ja, jag vet inte hur det är för er, men det är väldigt, väldigt svårt att planera in så att man faktiskt får de här fokusstunderna. Men om man lyckas med det så blir stressnivåerna i kroppen blir så mycket lättare att hantera. Och då blir man också friskare och mer hälsosam. Och även här då så har jag skrivit acceptans. Att man liksom accepterar det som är. Att det liksom, det finns. Det är alltid gott nog. Det duger gott som det är. Att liksom det som är. Det är ingenting av det här med julen som påverkar vem du är. Utan du är fortfarande helt perfekt och duger bra. Även fast du inte har hunnit göra allt som du hade tänkt göra. Eller inte har fixat allt som man behöver eller måste fixa. Inför den här julen. Och sen när jag ska stanna upp. Och det här är någonting som jag själv tycker är väldigt svårt. Men som jag blivit lite bättre på. Det är att stanna upp och faktiskt njuta av stunden också. Att se till att ja, men nu är det ju jättemysigt. Och nu har vi liksom den här stunden. Stanna upp då. Verkligen ta in det. Var närvarande och liksom i den här julmyset. För julen är ju faktiskt också jättemysigt. Det är ju inte bara stress och hysteri som jag försöker få det att framstå här nu. Utan julen är ju helt fantastiskt mysig. Och det finns ju så många fina stunder. Det gäller ju bara att vi ser till att komma ihåg att se dem också. Och sen har vi då det här med sömnen. Och sömn är ju någonting som jag tror att det är något som de allra flesta faktiskt har problem med. Det är något nästan som en pandemi i sömnproblem. Och det första man ska göra ifall man har problem med sin sömn, det är att se över sin stress. För att stressen påverkar ju sömnen mest av allt. Men sen också att se över alla de här, liksom, har man tillräckligt, har man en bra säng, har man liksom tillräckligt svalt, är det tillräckligt mörkt? Man ska ju inte ha skärmar och sånt precis när man går och lägger sig, för då blir man uppstressad. Det finns folk som har såna här glasögon som blockerar alla skärmljus och sånt, så att man ska kunna titta på skärmar innan man går och lägger sig. Man ska inte äta precis när man går och lägger sig. Det finns ju tusen såna här olika tips för just hur man ska somna som allra bäst. Och ja, det skulle kunna vara en föreläsning i sig att bara prata om sömn. Likväl som det kan vara att prata om kost och rörelse också förstås. Men här, det finns så många saker som bara har liksom med sömnhygien att göra. Och här tänker jag att det är någonting som är väldigt viktigt, är att man förstår när ens liksom cirkadiska rytm är, när ens sömntåg går. Så att man liksom har koll på dem. För att när ett sömntåg har gått, så det är liksom, då får man ju en stor dusch av melatonin och av sömnhormon. Och det tar ett tag tills nästa sån dusch utsöndras. Så att man verkligen ser till att man får den här, liksom, att när man är färdig, när duschen kommer, då ska man liksom vara beredd så att man hinner med det sömntåget. Missar man det så kan det vara 2 timmar till nästa sömntåg går. Och vi är ju liksom skapta för att liksom gå och lägga oss med, nu bor ju vi här i Norden och ni som bor väldigt långt norrut, ni har ju väldigt få soltimmar överlag, men vi är ju skapta för att sova mera under vintern än vad vi gör under sommaren. Så att sova senare och vakna tidigare under sommaren är helt naturligt, medan det är helt naturligt att somna tidigare och vakna senare under vintern. Men att vi ändå har vissa tider som är, så till exempel mellan klockan 22 och 01, så finns det vissa processer som liksom reningsprocesser eller liksom städningsprocesser i kroppen som sker bara under den tiden, mellan klockan 22 till 01. Och sover du inte då, till exempel de som jobbar natt, de får inte det där. Det händer inte, för det är inte samma sak när du sover på dagen. För det där är liksom påverkat av solen och månen och allting annat som liksom påverkar oss ändå. Så att det här är jätteviktigt att man ser till att man sover rätt tid också på dygnet. Så att det inte är så att jag sover 10 timmar men jag somnar klockan 2 på natten. Men då har det där redan skett. Så då kommer det inte liksom, och det sker inte när man är vaken, utan man behöver sova. Och sen så kan det också vara så att man har problem med sömnen för att man har helt enkelt näringsbrister. Det man äter, allting påverkar ju allt. Och det man äter påverkar absolut hur man sover. Både ifall man äter fel, att man kan liksom, till exempel äta för sent så att man har en liksom full matsmältningsprocess som äger rum när man ska sova. Eller att man kanske äter någonting som man inte mår bra av, som kroppen får jobba jättemycket med och liksom rensa ut. Och då sker det också oftast under natten. Eller att man har brister, att man liksom inte har tillräckligt med olika mineraler eller näringsämnen i kroppen som gör att man inte sover tillräckligt bra. Så där har vi en liten bit av vad man kan göra för sin sömn. Och för återhämtningen då. Återhämtningen, det är ju liksom det man kan göra dagtid, utan man bör göra den dagtid. Alla bör återhämta sig. Men om man har en väldigt bra återhämtning så kan det vara så att man inte behöver lika mycket sömn, för att man får ändå det här genom återhämtningen. Och det kan vara till exempel att meditera och hålla på med mindfulness. att man då liksom lyckas komma ner i de här från liksom våra hjärnvågor som vi har vanligtvis under dagen, att man verkligen lyckas komma ner i de här deltavågorna så att man kopplar bort och verkligen slappnar av i hjärnan. Men det kan också vara någonting som sker liksom av att du är ute och går i dagsljuset och får sol på dig, eller att vara ute i naturen. Det finns folk som liksom kramar träd och känner att de får det här, eller att bara liksom titta på saker som är gröna kan också påverka en väldigt, väldigt positivt. Eller titta på vatten till exempel. Något som jag tycker är väldigt rogivande är att liksom bara vara ute och vara. Och liksom observera en horisont eller något sånt. Och sen finns det förstås andningsövningar. Att bara iaktta sin andning kan vara en andningsövning. Att bara liksom se hur andas jag. Liksom andas jag genom munnen, genom näsan, är det höger näsborre, är det vänster näsborre, är det liksom uppe i bröstet, ner i magen, är det ut på sidorna, är det långsamt, är det snabbt, hur känns inandningsluften och utandningsluften. Bara att liksom observera andningen kan göra att man liksom kommer ner i varv också. Och är det så att man liksom är väldigt stressad eller liksom har väldigt mycket, så kan det hjälpa att egentligen bara göra precis vad som helst som är något annat. Det kan också vara återhämtning. Återhämtning kan vara att vara ute och springa. Liksom. Gå och köra styrketräning kan liksom vara återhämtning för en del. Eller att bara liksom ställa sig och diska kan vara jätteavkopplande för många. Så där har vi de sista tipsen och tricksen där.
Tusen tack för att du har lyssnat på Urban Paleo-podden idag. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del verktyg att ta med dig i livet för att få en så bra och balanserad jul som du bara kan få. Du har lyssnat på Urban Paleo-podden, stenåldersliv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review, eller du kan rata den och ge den 5 stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo-podden vidare.